From the conference center at
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens förmiddagsmöte under den 187:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna har valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Bröder och systrar, kära vänner, vill välkomna er till den första sessionen av den 187:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det är en vacker dag här i Salt Lake City och vi hälsar vårt välkomnande till medlemmar och vänner som deltar i konferensen över hela världen. Vi hälsar er och sänder vår kärlek och våra hälsningar. Vår kära profet, president Thomas S. Monson, har bett mig att leda det här mötet. Vi hälsar välkomna generalauktoriteter och övriga generalämbetsmän som är närvarande i hela konferensen. För musiken under sessionen, eller under mötet, står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilbur med Clay Christensen och Richard Elliott vid orgeln. Kören inledde med The Morning Breaks. Och nu får vi höra Let Zion in Her Beauty Rise. Inledningsbönen får vi sedan av äldste Tim B. Clark i de 70 korum. Därefter sjunger kören Gör vad är rätt.
our Father in heaven.
Vår himmelske Fader, vi är tacksamma Fader för alla dina välsignelser. Vi tackar dig Fader för din son, Herren Jesus Kristus, för hans försoningsoffer, för hans nåd, för hans rättvisa, för hans kärlek. Fader, vi ber dig att välsigna oss med din ande under det här mötet. Alla som talar och alla som lyssnar och läser. Och att det ska ske under ledning av den heliga anden. Vi ber dig att välsigna det här mötet så att vi kan förnya våra åtaganden, känna hopp, uppmuntran och bli varnade. Ber om frid och kärlek. Och vi uppsänder den här bönen i Jesu Kristi namn. Amen.
Do what is right.
Thank you, choir. Vi får nu höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar M. Joseph Bruff, andra rådgivare i unga mäns generalpresidentskap. Äldste Weatherford T. Clayton i de 70 talar sedan till oss, president Eyring.
My dear brothers and sisters.
Ära bröder och systrar. Jag gläder mig åt möjligheten att få vara tillsammans med er i början av det här generalkonferensmötet. Jag välkomnar er varmt. Generalkonferensen har alltid varit ett tillfälle för de sista dagars heliga att samlas. Vi är sedan länge allt för många för att kunna samlas fysiskt på en plats. Men Herren har sett till att välsignelsen av generalkonferensen kan nå er var ni än bor. Även om det är imponerande att se alla heliga som har samlats i det här stora konferenscentret, ser vi som står vid den här talarstolen inom oss alltid de miljontals människor som har samlats tillsammans med oss runt om i världen för att se och lyssna på konferensen. Många av er har samlats med era familjer. En del har kanske samlats med vänner eller andra medlemmar i kyrkan. Var ni än är och hur ni än hör min röst, vill jag att ni ska veta att även om ni inte är med oss personligen, så känner vi att ni är med oss i anden. Vi hoppas att ni alla känner att ni är ett med oss. Att ni känner den andliga kraften som kommer när helst en grupp troende samlas i Jesu Kristi namn. Jag har känt att jag ska tala till er idag om en annan sorts samling. Den här samlingen äger inte rum bara var sjätte månad som generalkonferensen. Den har snarare pågått fortlöpande sedan de första dagarna av kyrkans återställelse. Och den har påskyndats under de senaste åren. Den samling som jag talar om är insamlingen av Guds familj. För att beskriva den här samlingen så kan det vara bäst att börja innan vi föddes. Innan det som Bibeln kallar begynnelsen. På den tiden levde med vid vår himmelska fader som hans andebarn. Det här gäller alla människor som någonsin levat på jorden. Ni förstår, titlarna broder och syster är inte bara vänskapliga hälsningsfraser eller smeknamn för oss. De ger uttryck för en evig sanning. Gud är bokstavligen hela människosläktets fader. Var och en av oss är en del av hans eviga familj. Eftersom han älskar oss med en fullkomlig faders kärlek, vill han att vi ska gå framåt och utvecklas och bli som han. Han förordnade en plan genom vilken vi kunde kunna komma till jorden i familjer och få upplevelser som skulle förbereda sig att återvända till honom och leva som han lever. Det centrala i den här planen var löftet att Jesus Kristus skulle offra sig själv för att rädda oss från synd och död. Vår uppgift i den planen är att ta emot frälsarens offer genom att lyda evangeliets lagar och förordningar. Ni och jag, vi bejakade den här planen. Faktum är att vi gladde oss åt den. Även om den innebar att vi skulle lämna vår faders närhet och till och med glömma det som vi upplevt där med honom. Men vi sändes inte hit i fullkomligt mörker. Var och en av oss har fått en del av Guds ljus, som kallas Kristi ljus, för att hjälpa oss skilja mellan gott och ont, rätt och fel. Det är därför som till och med de som lever med bara lite eller ingen kunskap om faderns plan ändå kan känna inombords att vissa handlingar är rätta och moraliska, medan andra inte är det. Vi är speciellt lyhörda för vår känsla för rätt och fel när vi fostrar våra barn. Nästan alla föräldrar har en inneboende önskan att undervisa sina barn om moraliska dygder. Det här är en del av undret med vår himmelske faders plan. Han vill att hans barn ska komma till jorden efter det eviga mönstret för familjer som finns i himlen. Familjen är den grundläggande organisatoriska enheten i den eviga sfären, och därför vill han att den också ska vara den grundläggande enheten på jorden. Även om familjerna på jorden är långt ifrån fullkomliga, så ger de Guds barn den bästa chansen att välkomnas till världen med den enda kärlek på jorden som liknar den vi upplevt i himlen, föräldrakärleken. Familjen är också det bästa sättet att bevara och överföra dygder och sanna principer som mest troligt leder oss tillbaka till Guds närhet. Endast ytterst få av Guds barn uppnår i det här livet fullständig kunskap om Guds plan, som tillsammans med tillgång till prästadömets förrättningar och förbund gör frälsarens försoningskraft fullt verksam i våra liv. Även de som har de bästa föräldrar kan leva troget enligt de ljus de har, men aldrig får höra talas om Jesus Kristus eller få möjlighet att döpas i hans namn. Så har det varit för otaliga miljoner av våra bröder och systrar genom världshistorien. Några kanske tycker att det här är orättvist. De kanske till och med ser det som ett bevis för att det inte finns någon plan, inga speciella frälsningskrav. De känner att en rättvis, kärleksfull Gud inte skulle skapa en plan som är tillgänglig för bara en liten del av hans barn. Andra kan dra slutsatsen att Gud måste ha bestämt i förväg vilka av hans barn han skulle frälsa, gjorde evangeliet tillgängligt bara för dem, medan de som aldrig fick höra evangeliet helt enkelt inte var utvalda. Men ni och jag vet, genom de sanningar som återställdes genom profeten Joseph Smith, att Guds plan är mycket mer kärleksfull och rättvist än så. Vår himmelske fader är angelägen om att samla in och välsigna hela sin familj. Även om man vet att inte alla väljer att samlas in, så ger hans plan alla hans barn möjligheter att ta emot eller förkasta hans inbjudan. Och familjen är det centrala i den här planen. För århundraden sedan sa profeten Malaki att han en dag skulle sända Elia för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Den här profetian var så viktig att frälsaren citerade den när han besökte Amerika efter sin uppståndelse. Och när ängeln Moroni besökte profeten Joseph Smith citerade han också profetian om Elia och hjärtan, fäder och barn. Idag är det den 1 april. Om 2 dagar, den 3 april, har det gått 101 år sedan dagen när Malakias profetia uppfylldes. Den dagen kom Elia och han gav Joseph Smith prästadömets makt att besegla familjer för evigt. Från den dagen till idag har intresset för att utforska den egna släkthistorien ökat exponentiellt. I ett ständigt ökande tempo verkar människor dras till sina förfäder med mer än ett flyktigt intresse. Släktforskningsarkiv, föreningar och tekniker har uppkommit runt om i världen för att stödja det här intresset. Internets kraft att förbättra kommunikationen har gjort det möjligt för familjer att släktforska tillsammans med en fart och en grundlighet som aldrig förr har varit möjlig. Varför händer allt det här? I brist på bättre ord så kallar vi det Elias ande. Vi kunde också kalla det uppfyllelsen av en profetia. Jag vittnar om att Elia verkligen kom. Barnens hjärtan, era och mitt, har vänts till våra fäder, våra förfäder. Er tillgivenhet för era förfäder är en del av uppfyllelsen av den profetian. Den är djupt rotad i er upplevelse av vem ni är. Men det handlar om mer än bara nedärvd DNA. När ni till exempel följer maningen att utforska er släkthistoria, upptäcker ni kanske att en avslägen släkting delar några av era ansiktsdrag eller ert intresse för böcker eller ett talang att sjunga. Sånt kan vara intressant och till och med upplysande. Men om ert arbete slutar där kommer ni att känna att något saknas. Det beror på att det krävs mer än bara varma känslor för att samla och förena Guds familj. Det krävs heliga förbund som ingås i samband med prästernas förrättningar. Många av era förfäder fick inte ta emot de här förrättningarna, men tack vare Guds försyn fick ni det. Och Gud visste att ni skulle känna er dragna till era förfäder i kärlek och att ni skulle ha den nödvändiga tekniken för att finna dem. Han visste också att ni skulle leva i en tid när tillgången till heliga tempel där förrättningarna kan utföras skulle vara större än någonsin i historien. Och han visste att han kunde lita på er, att ni skulle göra det här arbetet till förmån för era förfäder. Självklart har vi alla många överhängande och viktiga ansvar som kräver vår uppmärksamhet och tid. Alla upplever vi att en del av det som Herren förväntar sig är att som vi ska göra ligger bortom vår förmåga. Lyckligtvis har Herren ett sätt för oss att var och en att få tillförsikt och tillfredsställelse i allt vårt tjänande, även det som rör släktforskning. Vi får styrka av att göra det som han ber oss om genom vår tro på att Herren inte ger en några befallningar utan att bereda en utväg för oss att utföra det som han befaller oss. Jag vet det här av egen erfarenhet. För många år sedan, för mycket länge sedan, när jag studerade vid ett universitet så träffade jag en man som arbetar för ett av de största dataföretagen i världen. Det här var i datoriseringens barndom. Och händelsevis så skickade hans företag honom att sälja datorer till Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Så vitt jag förstod så hade den här försäljaren ingen religiös tro. Ändå så sa han med förvåning och irritation, i den här kyrkan så sysslar de med vad de kallade släktforskning genom att leta efter namn på människor som är döda för att identifiera sina förfäder. Människor sprang mellan arkivskap och de var mest kvinnor och letade efter små kort med information. När jag såg om... Och om jag kommer ihåg rätt så tror jag att han sa att kvinnorna hade gymnastikskor så de kunde hinna med att springa. Och när jag såg omfattningen så insåg jag att jag upptäckt anledningen till att datorn faktiskt hade uppfunnits. Ja, han hade delvis rätt. Datorer skulle komma att bli en viktig del av framtidens släktforskning, men inte de datorer som han sålde. En inspirerad ledare i kyrkan valde att inte köpa hans datorer. Kyrkan skulle vänta på den teknik som man vid det tillfället inte ens kunde ana. Men jag har märkt under de många år som har förflutit sedan dess att inte ens den bästa teknik kan någonsin ersätta uppenbarelser från himlen, sådana som den ledare i kyrkan fick. Det här är ett andligt verk och Herren leder det genom sin heliga ande. För bara några veckor sedan så arbetade jag på min släktforskning med en handledare vid min sida och en annan med hjälpare på telefonen. På datorskärmen framför mig fanns ett problem som låg bortom min mänskliga kraft att lösa. Jag såg två namn som skickats till mig genom teknikens under på människor som kanske väntade på en tempelförrättning. Problemet var att namnen skilde sig åt, men det fanns anledning att tro att de kanske var samma person. Min uppgift var att avgöra vad som var sant. Mina två handledare var överens om att jag måste välja. Och min handledare sa att jag måste välja. Datorn med all dess kraft och hade lämnat mig att välsignelsen att stirra på namnen och bedöma informationen och söka andra uppgifter, be i tysthet och upptäcka vad som var sant. När jag bad blev jag säker på vad jag skulle göra, som jag blivit i andra situationer när jag behövde himmelsk hjälp för att lösa ett problem. Vi vet inte vilka underverk Gud inspirerar andra för att skapa, för att hjälpa till med hans verk att samla in i hans familj. Men vilka förundliga uppfinningar som än kan komma så kommer användningen av dem att kräva att anden verkar i människor som ni och jag. Det här bör inte förvåna oss. När allt kommer omkring så handlar det ju om älskade söner och döttrar till Gud. Han sänder den inspiration som behövs för att ge dem möjlighet att återvända till honom. Under senare år har ungdomarna i kyrkan svarat på Elias ande på ett inspirerande sätt. Många har nu en egen tempelrekommendation med begränsad användning och använder den ofta. Templets doprum är mer upptagna än någonsin. Vissa tempel har till och med varit tvungna att anpassa sina scheman efter det ökande antalet ungdomar som kommer till templet. Det brukade vara ett sällsynt men välkommet undantag att ungdomar hade med sig egna namn på sina förfäder till templet. Nu är det vanligt. Och mycket ofta är det ungdomarna själva som har hittat de här förfäderna. Dessutom har många ungdomar upptäckt att den tid de lagt på släktforskning och tempeltjänst har fördjupat deras vittnesbörd om frälsningsplanen. Det har ökat andens inflytande i deras liv och minskat motståndarens inflytande. Det har hjälpt dem att känna sig närmare sina familjer och närmare Herren. De har upptäckt att det här verket inte bara frälser de döda, det frälser oss alla. Ungdomarna har på ett beundransvärt sätt fått visionen. Nu behöver deras föräldrar haka på. Det finns många människor som har tagit emot dopet i andevärlden tack vare arbete som utförts av ungdomar, och de väntar på andra förrättningar som endast vuxna kan utföra i templet. Arbetet med att samla in vår himmelska faders familj är inte bara för ungdomar och inte bara för deras far- och morföräldrar. Det är för alla. Vi är alla insamlare. Det här är verket för vår generation. När, som aposteln Paulus sa, tiden är fullbordad. När Gud i Kristus skulle sammanfatta allt i himlen och på jorden. Which are on earth, even in him. This is made possible through the atoning. Det här möjliggörs genom Guds älskade sons Jesu Kristi försoningsverk. Tack vare honom har våra släktingar som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. You have felt this. Ni har, liksom jag, känt det här när ni har upplevt större kärlek, när ni tittat på ett foto av en förfader. Ni har känt det i templet, när namnet på ett kort verkar vara mer än ett namn, och ni osökt känt att den här personen var medveten om er och kände er kärlek. Jag vittnar om att Gud Fader vill få hem sina barn igen, i familjer och i härlighet. Frälsaren lever. Han leder det här verket och han vakar över och vägleder oss. Han tackar er för ert trofasta tjänande att samla in hans faders familj. Och jag lovar er den inspirerade hjälp ni söker och behöver. I Jesu Kristi namn. Amen.
Ett av vår himmelske faders käraste redskap för att leda sina barn är rättfärdiga far- och morföräldrar. Min farmor var en sån kvinna vid ett tillfälle som inträffade när jag var för ung för att komma ihåg det, tillrättavisades jag av min far. När farmor såg hans tillrättavisning sa han: Monty, jag tror du tillrättavisar honom för skarpt. Pappa svarade: mamma, jag tillrättavisar mina barn som jag vill. Och min kloka farmor sa mjukt: det är ju jag också. Jag är säker på att min far hörde sin mors visa vägledning den dagen. När vi tänker på ledning kanske vi tänker på en sång som vi alla kan och älskar. Jag är Guds lilla barn. I refrängen finner vi orden: led mig, stöd mig, gå bredvid mig. Så att jag en dag. Tills helt nyligen uppfattade jag orden som gudomlig ledning till föräldrar. När jag begrundade orden insåg jag att även om de innehåller den ledningen finns också en långt större innebörd. Personligen ber vi varje dag att vår himmelske fader ska leda, stödja och gå bredvid oss. President Dietrich Uchtdorf förklarade: vår fader i himlen vet sina barns behov bättre än någon annan. Det är hans verk och härlighet att hjälpa oss i varje situation och ge oss förunderliga timliga och andliga resurser för att hjälpa oss på vår väg tillbaka till honom. Lyssna på de orden. Vår himmelske fader vet vad du och jag behöver bättre än någon annan. Därför har han utvecklat ett personligt omsorgspaket anpassat efter var och en. Det innehåller många saker som hans son och försoningen, den heliga anden, buden, skrifterna, bön, profeter, apostlar, föräldrar, far- och morföräldrar, lokala kyrkoledare och många andra så att vi återvända kan till Gud. Jag vill tala om några av sakerna i omsorgspaketet som fått mig att inse att en kärleksfull himmelsk fader leder, stöder och går bredvid mig och min familj. Min bön är att var och en ska inse genom egen erfarenhet att vår himmelske fader leder, stödjer och går bredvid er. Och att ni med den kunskapen kan gå fram med tillförsikt, medveten om att ni aldrig egentligen är ensamma. Vår himmelske faders bud är de viktigaste delarna i omsorgspaketet. Alma förkunnade ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. Att tolerera ett orätt handlande utan kärleksfull rättelse är falsk medkänsla som förstärker den utbredda uppfattningen att ogudaktighet faktiskt kan innebära lycka. Lamaniten Samuel motsatt tydligt den uppfattningen. Ni har sökt lycka att göra ont, vilket strider mot den rättfärdighetens natur som kännetecknar vårt stora och eviga överhuvud. Genom sina profeter påminner vår himmelske fader oss ständigt om att rättfärdighet är lycka. Kung Benjamin lärde till exempel att vår himmelske fader kräver att ni gör som han har befallt er. Ty om ni gör det, välsignar han er omedelbart. I en annan psalm har vi en liknande påminnelse. Håll alla buden, håll alla buden. Då finner du trygghet, då finner du frid. Herren välsignar. Omkring min 14:e födelsedag lärde jag mig mer om dessa välsignelser. Jag lade märke till ett förändrat beteende hos mina föräldrar. Med tanke på det jag såg frågade jag, ska vi ut på mission? Mors chockerade ansiktsuttryck bekräftade min misstanke. Senare under ett familjeråd fick mina syskon och jag veta att våra föräldrar hade kallats att presidera över en mission. Vi bodde på en vacker gård i Wyoming. Från mitt perspektiv var livet perfekt. Jag kunde komma hem från skolan, fullgöra mina sysslor och dra iväg och jaga, fiska eller utforska trakten med min hund. Kort efter att jag fått reda på kallelsen insåg jag att jag måste avstå från min hund, Blue. Jag pratade med pappa och frågade vad jag skulle göra med Blue. Jag ville betona hur orättvist det Gud krävde var. Jag kommer aldrig att glömma svaret. Han sa, jag vet inte. Han kan nog inte följa med, så det är bäst du frågar din himmelske fader. Det var inte det svar jag hade väntat mig. Jag började läsa Mormons bok. Jag bad allvarligt för att få veta om jag måste ge bort min hund. Svaret kom inte genast, men en tanke dök upp om och om igen. Var inte en börda för dina föräldrar. Var inte en börda. Jag har kallat dina föräldrar. Jag visste vad vår himmelske fader krävde. Den vetskapen minskade inte smärtan över att ge bort min hund. Men genom den lilla uppoffringen mjuknade mitt hjärta. Och jag fann frid i att söka min himmelske faders vilja. Jag tackar min himmelske fader för de välsignelser och den glädje jag funnit genom skrifterna, bönen, den heliga anden och en värdig jordisk far som tog på sig rollen att undervisa sina barn om evangeliet. De ledde mig, stödde mig och gick till och med bredvid mig för att hjälpa mig finna vägen, särskilt när jag behövde göra något svårt. Förutom delarna i det omsorgspaket jag nämnt är vi alla välsignade med en prästerumsledare som leder och stödjer oss. President Boyd K. Packer sa, biskopar är inspirerade. Var och en av oss har friheten att ta emot eller förkasta råd från våra ledare, men nonchalerar aldrig rådet från en biskop, vare sig det ges från talarstolen eller enskilt. Dessa män strävar efter att representera Herren, vare sig vi är unga eller gamla. När Satan vill att vi ska tro att allt är förlorat är biskopen där för att leda oss. När jag har talat med andra biskopar har jag funnit en gemensam nämnare när det gäller bekännelser av olydnad eller oförskyllt lidande efter hemska oförrätter. En biskop vill genast uttrycka vår himmelske faders kärlek till den enskilde och en önskan att vandra med personen på vägen hemåt. Kanske beskrivs vår himmelske faders viktigaste del i omsorgspaketet med orden, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att lära oss vad vi behöver göra ledde Jesus Kristus vägen genom att vara ett fullkomligt föredöme som vi bör försöka följa. Han vädjar till oss med utsträckta armar att komma och följa honom. Och när vi går vilse, som vi alla gör, påminner han oss. Du ser, jag Gud har lidit detta för alla. För att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Vilken underbar gåva. Omvänder sig inget straff. Det är en förmån. Det är en förmån som leder och stödjer oss. Inte underligt att skrifterna förkunnar att vi inte ska predika något annat än omvändelse. Vår himmelske fader har många resurser, men ofta tar han andra personer till hjälp. Dagligen ger han oss tillfällen att leda, stödja och gå bredvid någon behövande. Vi måste följa frälsarens exempel. Vi måste också engagera oss i vår himmelske faders arbete. Som många mäns generalpresidentskap vet vi att ungdomar välsignas av att ha föräldrar och ledare som handlar för vår himmelske fader i att leda, stödja och gå bredvid dem. Tre principer som kommer hjälpa oss bli en del av vår himmelske faders omsorgspaket för andra är: 1. Var med ungdomarna. President Henry B. Eyring betonade det här. Det finns några saker vi kan göra som kan vara av största betydelse. Ännu mäktigare än ord när vi undervisar om en lära är vårt exempel på att leva efter den läran. Ska vi leda ungdomar måste vi vara med dem. Den tid vi ger dem är ett uttryck för kärlek som låter oss undervisa genom ord och exempel. 2. För att verkligen leda ungdomar måste vi hjälpa dem få kontakt med himlen. Förr eller senare måste vi alla stå ensamma. Vår himmelske fader kan vara där och leda alltid och överallt. Våra unga måste veta hur de ska söka sin himmelske faders ledning. 3. Vi måste låta ungdomar leda. Liksom den kärleksfulla förälder som håller barnets hand när det lär sig gå, måste vi släppa taget för att ungdomar ska utvecklas. Att låta unga leda kräver tålamod och kärlek. Det är svårare och kräver mer tid än att göra det själva. De kanske snubblar längs vägen, men vi går bredvid dem. Bröder och systrar, det kommer tillfällen i våra liv när ledandets välsignelser verkar avlägsna eller obefintliga. För sådana svåra tider har det Dietard Christofferson lovat: sätt dina förbund främst och lyd buden noggrant. Då kan du be i tro utan att tvivla i enlighet med dina behov, och Gud kommer att svara. Han upprätthåller dig när du vakar och arbetar. I sin egen tid och på sitt eget sätt sträcker han ut sin hand och säger: här är jag. Vid ett sådant tillfälle sökte jag min himmelske faders råd genom ihärdig och innerlig bön i över ett år för att finna lösningen på en svår situation. Jag visste ju att min himmelske fader besvarar alla uppriktiga böner, men en dag var jag så desperat att jag kom till templet med en enda fråga. Himmelske fader, bryr du dig verkligen? Jag satt långt bak i väntrummet i Logans tempel när till min förvåning tempelpresidenten Vaughn J. Featherstone, en nära vän till familjen, kom in i rummet. Han stod längst fram och hälsade oss alla välkomna. När han såg mig bland besökarna slutade han tala, såg mig i ögonen och sa sen: Broder Bruff, det känns bra att se dig i templet idag. Jag ska aldrig glömma känslan i det enkla ögonblicket. Det var som om min himmelske fader i den hälsningen sträckte ut sin hand och sa: här är jag. Vår himmelske fader bryr sig verkligen. Han hör och besvarar varje barns bön. Som ett av hans barn vet jag att svaret på mina böner kom i Herrens egen tid. Och genom den upplevelsen förstod jag bättre än någonsin att vi är Guds barn och att han har satt oss här så att vi kan känna hans närvaro nu och återvända kan till Gud. Jag vittnar om att vår himmelske fader verkligen leder, stödjer och går bredvid oss. När vi följer hans son och hörsammar hans tjänare, apostlarna och profeterna, finner vi vägen till evigt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
I början av min utbildning till läkare hade jag förmånen att hjälpa en ung mor föda sitt första barn. Hon var lugn, fokuserad och lycklig. När barnet hade fötts lämnade jag över den dyrbara nyfödda till henne. Med glädjetårar strömmande ner för ansiktet så tog hon detta nyfödda barn i famnen och undersökte honom från topp till tå. Hon höll honom in till sig och älskade honom som bara en mor kan. Det var en förmån att få vara i rummet med henne. Så började livet för oss alla. Men var vår födelse verkligen början? Världen ser födelsen och döden som början och slutet. Men tack vare Guds heliga plan vet vi att födelsen och döden faktiskt börjar milstolpar på vår väg mot evigt liv hos vår himmelske fader. De är viktiga delar i vår faders plan. Heliga stunder när jordelivet och himlen korsar varandra. Men idag har jag lärt mig att observera att födelsen och döden är saker jag lärt genom mitt tjänande kyrkan, och jag vill idag vittna om vår himmelska faders underbara plan. Innan vi föddes bodde vi hos Gud, våra andars fader. Alla människor på jorden är bokstavligen bröder och systrar i Guds familj, och var och en av oss är värdefull för honom. Vi levde länge med honom före vår jordiska födelse. Vi lärde, vi valde och vi förberedde oss. Eftersom vår himmelska fader älskar oss så vill han att vi ska få den största gåva han kan ge, det eviga livets gåva. Han kunde dock inte bara ge oss den här gåvan, vi behövde ta emot den genom att välja honom och hans vägar. Det innebar att vi måste lämna hans närhet och påbörja en underbar och spännande resa av tro, tillväxt och förändring. Den resa vår fader förbereder oss för kallas frälsningsplanen eller lyxhållighetsplanen. I det stora förjordiska rådet berättar vår himmelska fader om sin plan, och när vi förstod den så blev vi så glada att vi ropade av glädje och morgonstjärnorna sjöng tillsammans. Den planen vilar på tre stora pelare, evighetens pelare. Den första pelaren är jordens skapelse, platsen för vår jordiska resa. Den andra pelaren är våra första föräldrars, Adam och Evas, fall. Tack vare fallet fick vi flera fantastiska gåvor. Vi kunde födas och få en fysisk kropp. Jag är för evigt tacksam mot min mor för att hon förde mig och mina bröder till världen och lärde oss om Gud. Gud gav oss också handlingsfrihet, förmågan och förmånen att välja och handla själva. För att hjälpa oss att välja rätt så gav vår himmelske fader oss bud. Varje dag visar vi Gud att vi älskar honom när vi håller hans bud, och han välsignar våra liv. Eftersom vår fader visste att vi inte alltid skulle välja rätt, eller med andra ord att vi skulle synda, så gav han oss den tredje pelaren, Jesus Kristus och hans försoning. Genom sitt lidande betalade Kristus priset för både fysisk död och synd. Han lärde, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jesus Kristus levde ett fullkomligt liv och höll alltid sin faders bud. Han vandrade på vägen i Palestina och undervisade om evighetens sanningar, botade sjuka, gav de blinda synen åter och uppväckte de döda. Han gick omkring och gjorde gott och vädjade till alla att följa hans exempel. Mot slutet av hans jordiska liv föll han på knä och bad, Fader, om du vill, så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Och han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Kristus hjälper oss att bättre förstå omfattningar av hans lidande när han sa till profeten Joseph Smith, jag Gud har lidit detta för alla, för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida som jag. Detta lidande fick mig, jag Gud, den största av alla, att själva och smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. Där, i Getsemane i örtagård, började han betala priset för våra synder och sjukdomar, vår smärta och våra skröpligheter. Eftersom han gjorde det, är vi aldrig ensamma i våra skröpligheter om vi väljer att vandra med honom. Han fängslades och dömdes på falska grunder, förklarades skyldig för att tillfredsställa folkmassan och dömdes att dö på Golgatas kors. På korset gav han sitt liv för att sona för alla människors synder i en storslagen, ställföreträdande gåva till alla som någonsin skulle leva på jorden. Han förkunnade: se, jag är Jesus Kristus, om vilken profeterna vittnade skulle komma till världen. Och se, jag är världens ljus och liv, och jag har druckit ur den bittra kalk som Fadern har givit mig och har förhärligat Fadern genom att ta på mig världens synder. Sedan, tidigt den första veckodagen, uppstod han från graven med en fullkomlig, uppstånden kropp för att aldrig mer dö. Och tack vare att han gjorde det, ska vi också göra det. Jag vittnar om att Jesus Kristus verkligen uppstod från graven, men för att kunna uppstå från graven var han tvungen att först dö. Och det måste vi också. En annan av mitt livs stora välsignelse är att jag har känt himlens närhet i de stunder när jag har suttit vid sängkanten med människor som har gått bort. Tidigt en morgon för några år sedan gick jag in i sjukrummet till en trofast sista dagars helig änka som hade cancer. Två av hennes döttrar satt med henne. När jag kom fram till hennes sjukbädd så upptäckte jag snabbt att hon inte längre led, eftersom hon just hade dött. I denna dödens stund fylldes rummet av frid. Hennes döttrar kände en ljuv sorg, men deras hjärtan var fyllda av tro. De visste att deras mor inte var borta, utan hade kommit hem. Till och med i stunder av djupaste sorg, i stunder då tiden står still och livet verkar otroligt orättvist, så kan vi finnas tröst hos vår frälsare, eftersom han också har lidit. Det var en förmån att få vara i det rummet. När vi dör lämnar anden kroppen och går till vår nästa etapp av vår resa, andevärlden. Det är en plats för undervisning, omvändelse, förlåtelse och förändring. En plats där vi väntar på uppståndelsen. En vacker dag i framtiden ska alla som någonsin har fötts uppstå från graven, och våra andar och fysiska kroppar ska återförenas i sin fullkomliga form. Alla ska uppstå, både gammal och ung, både man och kvinna, både ond och rättfärdig. Och allt ska återställas till sin fullkomliga form. Efter uppståndelsen så får vi den enastående välsignelsen att bli dömda av vår frälsare, som sa: därför ska jag dra alla människor till mig så att de kan dömas efter sina gärningar. Och det ska ske att var och en som omvänder sig och blir döpt i mitt namn ska bli mättad. Och om man håller ut till änden, se, då ska jag hålla honom utan skuld inför min fader den dag då jag ska stå för att döma världen. Och genom Kristus och hans försoning ska alla som väljer att följa honom genom att tro, omvända sig, döpas och ta emot den heliga anden och hålla ut in till slutet, upptäcka att deras resas ändamål är att ta emot sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv. De ska återvända till sin faders närhet för att leva med honom för evigt. Låt oss välja rätt. Vår existens är så mycket mer än det som sker mellan födelsen och döden. Jag inbjuder er att komma och följa Kristus. Jag inbjuder alla medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga att varje dag komma till Kristus och bli fullkomnare i honom och avstå från all ogudaktighet, så att ni genom utgjutelsen av Kristi blod kan bli heliga och obefläckade. Jag inbjuder dem som ännu inte är medlemmar i denna kyrka att komma och läsa Mormons bok och lyssna till missionärerna. Kom och få tro och omvänd er från era synder. Kom och låt er döpas och ta emot den heliga anden. Kom och lev ett lyckligt liv fyllt av Kristus. Jag lovar att när ni kommer till honom och håller hans bud ska ni finna frid och mening i den här ofta omtumlande jordiska upplevelsen och evigt liv i den kommande världen. De som har upplevt de här sanningarna men som av en eller annan anledning har vandrat bort inbjuder jag att komma tillbaka. Kom tillbaka idag. Vår himmelska fader och frälsaren älskar er och jag vittnar om att Kristus har förmågan att besvara era frågor, bota er smärta och sorg och förlåta era synder. Jag vet att det är sant. Jag vet att allt det här är sant. Kristus lever. Det här är hans kyrka. I Jesu Kristi namn. Amen.
Tack bröder. Kör och församling sjunger nu tillsammans. Ära ske Gud i höjd. Efter sången får vi höra från äldste Dale G. Renlund i det 12 apostlarnas forum. Efter honom talar äldste Ulysses Suarez i det 70s forum. Mark T. Brack av de 70 ska sedan tala till oss. Efter hans tal sjunger kören Lär mig att vandra i ljuset.
This is the 187th annual. Det här är den 187:e årliga generalkonferensen av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
We get a glimpse into our heavenly father's character.
Vi får en glimt av vår himmelske faders personlighet när vi förstår hans enorma medkänsla med syndare och förstår den åtskillnad han gör mellan synden och de som syndar. Den här inblicken hjälper oss att få ett mer korrekt förstånd om hans personlighet, fullkomlighet och egenskaper och är grunden till att utöva tro på honom och hans son Jesus Kristus. Frälsarens medkänsla, trots vår ofullkomlighet, för oss närmare honom och motiverar oss i vår ständiga strävan att omvända oss och efterlikna honom. När vi blir mer lika honom lär vi oss att bemöta andra så som han gör, oavsett yttre egenskaper eller beteenden. Verkan av att skilja mellan de yttre egenskaperna hos en person och personen själv är central i romanen Les Misérables av den franske författaren Victor Hugo. I romanens inledning presenterar berättaren Bienvenu Myriel, biskopen i Digne, och tar upp ett dilemma biskopen står inför. Ska han besöka en man som är svuren ateist och föraktad i samhället på grund av tidigare beteende under franska revolutionen? Berättaren säger att biskopen helt naturligt kunde känna djup avsmak för mannen. Sedan ställer berättaren en enkel fråga. Men samtidigt, skulle fårens skabb få herden att rygga tillbaka? Berättaren svarar åt biskopen och ger det bestämda svaret nej. Och lägger till en humoristisk kommentar. Men vilket får? I det här stycket jämför Hugo mannens ondska med en hudsjukdom hos får och jämför biskopen med en herdare som inte drar sig undan när han möter ett sjukt får. Biskopen är medkännande och senare i romanen visar han liknande medlidande med en annan man, romanens huvudperson, en förfallen före detta fånge Jean Valjean. Biskopens barmhärtighet och medkänsla motiverar Valjean att ändra riktning i sitt liv. Eftersom Gud använder sjukdomar som liknelse för synd i skrifterna är det rimligt att fråga hur reagerar Jesus Kristus när han står inför våra metaforiska sjukdomar, våra synder. Trots allt har frälsaren sagt att han inte kan se på synd med den minsta grad av överseende. Så hur kan han se på oss, ofullkomliga som vi är, utan att rygga tillbaka i förskräckelse och avsmak? Svaret är enkelt och tydligt. Som den gode herden ser Jesus Kristus på sjukdomen hos sina får som ett tillstånd som behöver behandling, vård och medkänsla. Denne herde, vår gode herde, finner glädje i att se sina sjuka får utvecklas mot att bli botade. Frälsaren förutsade att han skulle föra sin jord i bet som en herde, söka upp de förlorade, föra tillbaka de som gått vilse, förbinda de sårade och stärka de svaga. Trots att det avfallna Israel beskrevs som förtärt av syndfulla blåmärken, är och öppna sår, uppmuntrade frälsaren, uppmanade och lovade läkning. Frälsarens jordiska tjänande utmärkte sannoliken av kärlek, medlidande och medkänsla. Han gick inte med förakt ut med Galileens och Judéens dammiga vägar eller ryggade tillbaka från syndare. Han undvek dem inte med avsky. Nej, han åt med dem. Han hjälpte och välsignade, lyfte och byggde upp och ersatte fruktan och förtvivlan med hopp och glädje. Som den sanne herde han är, söker han oss och finner oss för att erbjuda stöd och hopp. Att förstå hans medkänsla och kärlek hjälper oss utöva tro på honom, att omvända oss och bli helade. I Johannes evangeliet läser vi om hur frälsarens medkänsla påverkar en syndare. De skriftlärda och fariserna förde fram till frälsaren en kvinna som tagits på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Anklagarna menade att hon borde stenas enligt Moselagen. Jesus sa som svar på den envisna utfrågningen: den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Anklagarna gick därifrån och Jesus blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. När Jesus såg att ingen var kvar utan kvinnan sa han till henne: kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre, ingen. Då sa Jesus: inte heller dömer jag dig. Gå och synda inte mer. Säkerligen hade frälsaren inte överseende med äktenskapsbrott, men han dömde inte heller kvinnan. Han uppmuntrade henne att förändra sitt liv. Hon motiverades att förändra sig tack vare hans medkänsla och nåd. Joseph Smiths översättning av Bibeln bekräftar hennes påföljande lärjungeskap. Och kvinnan ärade Gud från den stunden och trodde på hans namn. Även om Gud är medkännande bör vi inte felaktigt tro att han accepterar och är öppen för synden. Det är han inte. Frälsaren kom till jorden för att frälsa oss från våra synder och, märk väl, frälsa oss inte i våra synder. En skicklig utfrågare, Zizrom, försökte en gång lura Amalek med frågan: skall den väntade Messias frälsa sitt folk i deras synder? Och Amalek svarade och sa till honom: jag säger det att det skall han inte, ty det är omöjligt för honom att förneka sitt ord. Han kan inte frälsa dem i deras synder. Amalek talade en grundläggande sanning att för att bli frälsta från våra synder måste vi följa omvändelsens villkor som frigör återlösarens makt att frälsa våra själar. Frälsarens medkänsla, kärlek och nåd drar oss till honom. Genom hans försoning är vi inte längre nöjda med vårt syndiga tillstånd. Gud är tydlig med vad som är rätt och acceptabelt för honom och vad som är fel och syndigt. Detta är inte för att han vill ha själlösa, lydiga efterföljare. Nej. Vår himmelske fader önskar att hans barn medvetet och villigt väljer att bli som han och bli värdiga för det slags liv han lever. På så sätt uppfyller hans barn sin gudomliga bestämmelse och blir arvingar till allt han har. Därför kan inte kyrkans ledare ändra Guds bud eller lära mot hans vilja för att vara bekväma eller populära. Men i vår livslånga strävan att följa Jesus Kristus är hans exempel på godhet mot dem som syndar särskilt närorik. Vi som är syndare måste liksom frälsaren räcka handen till andra med medkänsla och kärlek. Vår roll är också att hjälpa och välsigna, lyfta, bygga upp och ersätta fruktan och förtvivlan med hopp och glädje. Frälsaren tillrättavisade dem som ryggade tillbaka från dem de ansåg orena och som i sin självgodhet ansåg andra som syndigare än dem. Det är den lärdom som frälsaren riktade till dem som var säkra på att de själva var rättfärdiga som föraktade andra. Han gav den här liknelsen. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jesus avslutade sedan: jag säger er, han, publikanen, gick hem rättfärdig, inte den andre, farisén. Ty var och en som upphöjer sig ska bli ödmjukad, men den som ödmjukas ska bli upphöjd. Budskapet till oss är tydligt. En syndare som omvänder sig dras närmare Gud än en självgod person som dömer syndaren. Människors benägenhet att vara självgoda och dömande fanns även på Almas tid. Människorna började organisera kyrkan mer fullständigt. Kyrkans folk började bli högmodiga och började förhäva sig med högmod i blicken. De föraktade varandra och började förfölja dem som inte trodde som de ville och önskade. Sådan förföljelse var särskilt förbjuden. Nu fanns det bland kyrkans folk en sträng lag om att ingen människa som tillhörde kyrkan fick stå upp och förfölja dem som inte tillhörde kyrkan, och att det inte fick förekomma någon förföljelse bland dem själva. Den vägledande principen för sista dagars heliga är densamma. Vi får inte göra oss skyldiga till att förfölja någon i eller utanför kyrkan. De som har blivit förföljda av något skäl vet hur orättvisa och trångsynthet känns. Som tonåring i Europa på 60-talet kände jag att jag ofta blev retad och mobbad för att jag var amerikan och för att jag var medlem i kyrkan. Några av mina skolkamrater behandlade mig som om jag personligen var ansvarig för USA:s impopulära utrikespolitik. Jag behandlades också som om min religion var en skymf mot de länder vi bodde i, för att den skilde sig från den av staten godkända religionen. Senare i olika länder i världen har jag fått små glimtar av otäckheten i fördomar och diskriminering som personer får stå ut med när den riktas mot deras ras eller etnicitet. Förföljelse visar sig på många sätt. Hån, trakasseri, mobbning, bortstötande och isolering eller hat mot andra. Vi måste se upp för trångsynthet som reser sin elaka röst mot dem som har andra åsikter. Trångsyntheten visar sig delvis i ovillighet att tillåta lika rätt till yttrandefrihet. Alla, också religiösa människor, har rätt att uttrycka sina åsikter i det offentliga rummet. Men ingen är tillåten att vara hatisk mot andra när dessa åsikter uttrycks. I kyrkans historia finns gott om bevis på hur våra medlemmar behandlades med hat och trångsynthet. Hur sorgligt ironiskt det vore om vi skulle behandla andra på samma sätt som vi har behandlats. Frälsaren lärde: allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Ska vi få respekt måste vi visa respekt. Dessutom medför vår äkta omvändelse saktmod och ödmjukt hjärta som inbjuder den heliga anden och fyller oss med fullkomlig kärlek, en uthållig kärlek till andra. Vår gode herde är oföränderlig och känner likadant idag för synd och syndare som när han levde på jorden. Han rycker inte tillbaka från oss när vi syndar, även om han ibland måste tänka: vilket får. Han älskar oss så mycket att han gett oss möjligheten att omvända oss och bli renade så att vi kan återvända till honom och vår himmelske fader. På så sätt gav Jesus Kristus oss ett föredöme att följa: respekt för alla och hat mot ingen. Låt oss som hans lärjungar till fullo återspegla hans kärlek och älska varandra så öppet och helt att ingen känner sig övergiven eller hopplös. Jag vittnar om att Jesus Kristus är vår gode herde som älskar och bryr sig om oss. Han känner oss och la ner sitt liv för sina får. Han lever också för oss och vill att vi lär känna och utöva tro på honom. Jag älskar och tillber honom och är djupt tacksam för honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, I want to begin my message today.
Kära bröder och systrar, jag vill inleda mitt budskap idag med att vittna om att jag vet att president Thomas S. Monson är Guds profet i vår tid. Hans rådgivare i första presidentskapet, de 12 apostlarna, är också profeter, siare och uppenbarare. De representerar Herren Jesus Kristus och har rätt att förkunna hans avsikt och vilja som den uppenbaras för dem. Jag vittnar om att det finns trygghet i att följa deras råd. Herren inspirerar dem till att uppmana oss att stärka vår tro på vår himmelske Fader och hans son Jesus Kristus och på hans försoning så att vi inte vacklar när vi drabbas av vår tids svårigheter. I Mormons bok läser vi en man som hette Ammon som sändes från Sarahemlas land till Lehi-Nefis land för att höra sig för om deras bröder. Där fann han kung Limhi och hans folk som var slavar under lamaniterna. Kung Limhi fattade mod tack vare det som Ammon berättat om sitt folk i Sarahemla. Hans hjärta fylldes med så mycket hopp och glädje att han samlade sitt folk vid templet och sa: Lyft därför upp era huvuden och fröjda er och sätt er lit till Gud. Om ni vill vända er till Herren med helhjärtat uppsåt och tjäna honom med sinnets hela hängivenhet, så skall han efter egen vilja och eget behag befria er ur träldomen. Kung Limhis folks tro påverkades så djupt av Ammons ord att de slöt förbund med Gud att tjäna honom och att hålla hans bud trots sina svåra omständigheter. Tack vare sin tro kunde de utarbeta en plan och komma undan lamaniterna. Bröder och systrar, jag ber er betänka vikten av den uppmaning kung Limhi gav sitt folk och dess betydelse för oss. Han sa: Lyft därför upp era huvuden och fröjda er och sätt er lit till Gud. Med de orden uppmanade Limhi sitt folk att se framtiden an med trons ögon, att ersätta sin rädsla med den optimism som kommer av tro och att lita på Gud utan att vackla, oavsett omständigheter. Jordelivet är en prövotid när vi prövas för att se om vi vill göra allt vad Herren vår Gud befaller oss. Det kräver orubblig tro på Kristus, även i mycket svåra tider. Det kräver att vi strävar framåt med fast tro på Kristus, ledda av anden och med förtröstan på att Gud tillgodoser våra behov. Mot slutet av sin jordiska verksamhet, just innan han tillfångatogs, sa frälsaren till sina lärjungar: I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Begrunda mig med ett ögonblick. Jesus Kristus, Faderns enfödde son, levde ett liv utan synd och övervann alla världens frestelser, smärtor, utmaningar och lidanden. Han utgöt droppar av sitt blod i Getsemane. Han led fruktansvärda smärtor bortom all beskrivning. Han tog på sig alla våra lidanden och sjukdomar. Han står redo att hjälpa oss var och en med alla bördor. Under sitt liv, sitt lidande, sin död och sin uppståndelse undanröjde han alla hinder för att vi ska kunna glädjas och finna frid på den här jorden. Välsignelsen av hans försoningsoffer erbjuds alla som tar emot honom och förnekar sig själva och som tar sitt kors och följer honom som hans sanna lärjungar. När vi därför utövar tro på Jesus Kristus och hans försoning blir vi stärkta och våra bördor lättas, och genom honom övervinner vi världen. Bröder och systrar, när vi begrundar den styrka och det hopp vi kan få genom frälsaren, har vi anledning att lyfta upp våra huvuden och fröjda oss, sätta vår lit till Gud och sträva framåt utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. På samma sätt löd kung Limhis uppmaning: vänd er till Herren med helhjärtat uppsåt och tjäna honom med sinnets hela hängivenhet. Om ni gör detta så skall han efter egen vilja och eget behag befria er ur träldomen. Lyssna till frälsens egna ord till oss när han vädjar: låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Gud välsignar oss enligt med vår tro. Tron är källan till ett liv med gudomligt syfte och evigt perspektiv. Tron är en praktisk princip som inspirerar till flit. Den är en nödvändig levande kraft som visar sig i vår positiva inställning och önskan att villigt göra allt som Gud och Jesus Kristus ber oss göra. Den får oss att falla på knä och vädja till Herren om vägledning och att stå upp och handla med tillförsikt för att uppnå sådant som är i enlighet med hans vilja. För ett antal år sedan, när jag verkade som missionspresident, ringde föräldrarna till en av våra kära missionärer för att låta mig veta att hans syster hade dött. Jag minns att den här missionären och jag i den svåra stunden samtalade om Guds underbara frälsningsplan för sina barn och hur den här kunskapen kunde vara till tröst för honom. Trots att den här missionären var chockad och ledsen på grund av den här motgången, kände han genom tårarna och med tro på Gud glädje över sin systers liv. Han uttryckte en orubblig tilltro till Herrens milda barmhärtighet. Med beslutsamhet sa han att han skulle fortsätta sin mission med all tro och flit för att bli värdig de löften som Gud gett honom och hans familj. I den här svåra stunden vände den här missionären sitt hjärta till Gud, satte all sin lit till honom och förnyade sin beslutsamhet att tjäna honom med all sin hängivenhet. Bröder och systrar, om vi inte är förankrade i orubblig tillit till Gud och önskan att tjäna honom, kan smärtsamma upplevelser under jordelivet få oss att känna oss nedtyngda av ett tungt ok, och vi kan förlora motivationen att helt och fullt leva efter evangeliet. Utan tro förlorar vi så småningom förmågan att uppskatta Guds avsikter med det som händer senare i vårt liv. I de här ögonblicken av prövning försöker motståndaren, som alltid betraktar oss uppmärksamt, att använda vår logik och våra tankegångar mot oss. Han försöker övertyga oss om att det är meningslöst att leva efter evangeliets principer. Jag ber er minnas att den naturliga människans logiska tänkande inte tar emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Kom ihåg att Satan är fiende till Gud och han strider ständigt mot honom och inbjuder och lockar oss till synd och till att ständigt göra det som är ont. Vi får inte låta honom förleda oss, för när vi gör det vacklar vi i vår tro och mister förmågan att uppnå Guds välsignelse. Om vi är ståndaktiga och inte vacklar i tron, stärker Herren vår förmåga att höja oss över livets svårigheter. Vi får då förmågan att dämpa negativa impulser och utveckla förmågan att övervinna även sånt som ser ut att vara överväldigande hinder. Det var det som gjorde att kung Limmis folk på ett så häpnadsväckande sätt kunde undkomma sin lamanitiska fångenskap. Bröder och systrar, jag uppmanar er att sätta all er lit till Gud och till hans nutida profeters lärdomar. Jag uppmanar er att förnya era förbund med Gud, att tjäna honom av allt hjärta, oavsett livets komplexa situationer. Jag vittnar om att ni genom kraften i er orubbliga tro på Kristus kan bli fria från syndens fångenskap, från tvivel, otro, olycka och lidande, och att ni kan få ta emot alla vår kärleksfulla faders utlovade välsignelser. Jag vittnar om att Gud är verklig. Han lever och han älskar oss. Han hör våra böner i våra stunder av glädje och i våra stunder av tvivel, sorg och förtvivlan. Jag vittnar om att Jesus Kristus är världens frälsare och återlösare. Han är vår förlossare. Jag avslutar mitt tal idag med texten ur psalmen Inte nu men senare, som återfinns i den portugisiska psalmboken. Om moln skymmer solen och sprider skuggor över vårt hjärta. Om livet blir svårt får vi tids nog veta avsikten med vår smärta. Jesus som vet varför försöker oss ständigt nå. Om vi lyssnar till hans röst ska vi senare förstå. Lita på Gud utan att vackla. Låt honom oss bevara. Sjung ständigt hans ära. Han kommer att förklara. Jag säger detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Paul shared a wonderful message of hope with the Corinthians.
Paulus gav ett underbart budskap om hopp till korintierna. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Vilken var källan till Paulus hopp? Lyssna till hans svar. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Till och med de svåraste och mörkaste stunderna finns det ljus och godhet överallt omkring oss. I oktober i fjol påminner president Uchter oss om att vi omges av en sådan mängd ljus och sanning att jag undrar om vi verkligen uppskattar det vi har. Men motståndaren däremot vill helst att vi fokuserar på mörkrets dimmor som förblindar ögonen, förhärdar hjärtan och leder bort. Men Herren som förstår vår tids utmaning till fullo lovar: det som är av Gud är ljus. Och den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer ljus. Och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Vi är Guds barn. Vi är skapade för att ta emot ljus och förbli i Gud och får mer ljus. I begynnelsen så följde vi ljuset. Vi följde vår himmelska fader och hans plan. Det ligger i vårt andliga DNA att söka efter ljus. Jag fick den här fantastiska sanningen undervisad till mig på en oväntad plats. När jag arbetade för en stor bank så fick jag erbjudan om att delta i ett ledarskapsprogram vid University of Michigan. Och på utbildningen så undervisade professor Kim Cameron om positivt ledarskap och dess heliotropiska effekt. Han förklarade: detta syftar på att alla levande organismer strävande mot positiv energi eller ljus och bort från negativ energi eller mörker. Allt levande från encelliga organismer till komplexa system har en medfödd dragning till positiva och bort från det negativa. Med stöd av ett stort antal studier så fokuserade man på tre avgörande komponenter i en framgångsrik arbetsplatskultur: medkänsla, förlåtelse och tacksamhet. Det känns logiskt att när människor vänder sig till det positiva ljuset så framträder de egenskaper som världens ljus, Jesus Kristus, exemplifierar. Bröder och systrar, finn tröst i att ljuset är tillgängligt för oss. Låt mig föreslå tre områden där vi alltid kan hitta ljus. Nummer ett, kyrkans ljus. Kyrkan är en ledstjärna i en mörknande värld. Det här är en underbar tid att vara medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Kyrkan är starkare än någonsin och växer sig bokstavligen starkare för var dag då nya medlemmar förenar sig med oss, nya församlingar bildas, nya missionärer kallas och nya områden öppnas för evangeliet. Vi ser hur de som har varit mindre aktiva en tid kommer tillbaka när den undsättning som president Monson hade en mission om leder till dagliga underverk. Jag besökte den nyligen ungdomarna i Paraguay, Uruguay, Chile och Argentina på deras For the Strength of Youth-konferenser. tusentals unga män och kvinnor tillbringade en vecka med att stärka sin kärlek till frälsaren och sedan återvände hem till sina familjer och vänner, strålande av Kristi ljus och kärlek. Kyrkan kommer alltid att vara kritiserad. Så har det varit ända från början och så kommer det att förbli. Men vi kan inte tillåta att sån kritik förtunklar vår känslighet för ljuset som finns där för oss. Att känna igen ljuset och söka efter det gör oss värdiga ännu mer ljus. I en mörknande värld lyser kyrkans ljus klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Nummer 2. Evangeliets ljus. Evangeliets ljus är stigen som växer i klarhet tills dagen når sin höjd, och det lyser klarast i våra familjer och i templen över hela världen. I Predika mitt evangelium står det: genom evangeliets ljus kan familjer klara av missförstånd, stridigheter och utmaningar. Familjer som har splittrats genom oenighet kan bli helade genom omvändelse, förlåtelse och tro på kraften i Jesu Kristi försoning. Nu, mer än någonsin, måste våra familjer vara källor till stort ljus för alla omkring oss. Familjer tilltar ljus när de tillväxer i kärlek och vänlighet. När vi bygger våra familjer på tro, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek och medkänsla, känner vi ökad kärlek till frälsaren och till varandra. Familjen blir starkare och ljuset inom oss blir klarare. I Bible Dictionary, kyrkans utgåva av Bibeln på engelska, så står det: endast hemmet kan jämföras med templet i fråga om helighet. Vi har nu 155 tempel i drift och fler är snart klara. Fler och fler familjer beseglas för tid och all evighet. Medlemmar skickar in fler namn på förfäder till templet för att utföra frälsande förrättningar för dem. Vi upplever verkligen stor glädje och firande på båda sidor om slöjan. Och i en mörknande värld lyser evangeliets ljus klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Nummer 3. Kristi ljus. Man kan inte tala om ljuset i världen utan att tala om världens ljus, Jesus Kristus. Ett tecken på att vi har en kärleksfull himmelsk fader är att alla som föds hit välsignas med Kristi ljus som hjälper dem att återvända hem. President Boyd K. Packer lärde: Kristi ande finns alltid där. Kristi ljus är lika universellt som solljuset. Där det finns människor, där finns Kristi ande. Kristi ljus inbjuder och lockar till att ständigt göra gott och bereder alla som söker godhet och sanning för att ta emot den heliga anden. Frälsaren lär att han är det ljus som upplyser era ögon, upplever ert förstånd och ger liv åt allting. Kristi ljus hjälper oss att se andra genom frälsarens ögon. Vi blir mer kärleksfulla och förstår andras kamp bättre. Det hjälper oss att ha större tålamod med de som inte tillber eller tjänar som vi gör. Det hjälper oss att förstå den stora lyxalighetsplanen bättre och se hur vi alla passar in i den stora kärleksfulla planen. Det ger liv, mening och syfte till allt vi gör. All den glädje vi får när vi förstår Kristi ljus bättre kan inte mäta sig med den lycka som vi känner när vi ser hur Kristi ljus verkar i andras liv, i familjens, vännernas och till och med totala främlingars liv. Jag kände den glädjen när jag hörde om en grupp modiga brandmäns ansträngningar när de kämpade för att rädda ett brinnande stavcenter i södra Kalifornien i juli 2015. När elden rasade så ringde ett gruppbefäl sin vän som är sista dagars helig för att fråga var de heliga föremålen och sakramentsbägarna fanns så de kunde rädda dem. Hans vän försäkrar honom att det inte fanns några heliga föremål och att sakramentsbägarna var lätta att köpa nya. Men gruppbefälet kände ändå att han borde göra någonting mer, så han skickade tillbaka brandmännen in i den brinnande byggnaden för att hämta alla tavlor på Kristus. så att de kunde bevaras. De ställde till och med en tavla ovanpå brandbilen i hopp om att Gud skulle vaka över brandmännen. Jag blev verkligen rörd av befälets vänlighet, godhet och känslighet för ljuset. Särskilt i en farlig och svår situation. I en mörknande värld lyser Kristi ljus klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Upprepar återigen Paulus ord. Låt oss klä oss i ljusets vapenrustning. Jag vittnar om Kristus, han är världens ljus. Må vi bli styrkta av ljuset som är tillgängligt för oss genom att i högre grad delta i kyrkan och tillämpa evangeliets principer i våra familjer. Må vi ständigt se Kristus ljus i andra och hjälpa dem se det i sig själva. När vi tar emot ljuset så blir vi välsignade med mer ljus. Tills dess att den fullkomliga dagen frambryter då vi åter får se ljusens fader, vår himmelske fader. Det vittnar jag om. I världens ljus heliga namn. Ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Vi tackar alla som deltagit i det här mötet och tackar tabernakelkören för deras vackra musik. Avslutande talare idag blir Russell M. Nelson, president för de 12 apostlarnas korum. Efter hans tal sjunger kören: O fröjda dig du jord. Tacksägelse får vi sedan av Jorge F. Ceballos i det 70-års korum. President Nelson, varsågod.
My dear brothers and sisters, we live in a most difficult...
Mina kära bröder och systrar, vi lever i en mycket svår tidsutdelning. Utmaningar, kontroverser och svårigheter virvlar runt omkring oss. Den här turbulenta tiden har förutsätts av frälsaren. Han sa att i vår tid skulle motståndaren hetsa människobarnens hjärtan till vrede och leda dem vilse. Men vår himmelske fader avsåg aldrig att vi skulle handskas med labyrinten av individuella problem och sociala frågor på egen hand. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att hjälpa oss. Och hans son, Jesus Kristus, gav sitt liv för oss. Allt för att vi skulle få tillgång till gudomlig kraft. Tillräckligt med kraft för att kunna hantera vår tids bördor, hinder och frestelser. Idag vill jag tala om hur vi kan föra in vår Herres och Mästares Jesu Kristi kraft i våra liv. Vi börjar med att lära oss om honom. Det är omöjligt för oss att bli frälsta i okunnighet. Ju mer vi vet om frälsarens verksamhet och uppdrag, ju mer vi förstår hans lära och vad han gjorde för oss, desto mer vet vi att han kan ge oss den kraft vi behöver i våra liv. Tidigare år bad jag de unga vuxna i kyrkan att helga en del av sin tid varje vecka till att studera allt som Jesus sa och gjorde, som vi kan läsa om i standardverken. Jag uppmanade dem att göra skrifthänvisningarna om Jesus Kristus i studiehandledningen i skrifterna till sin personliga läroplan. Jag gav dem den uppmaningen som jag redan hade antagit den själv. Jag läste och strök under varje vers om Jesus Kristus i alla de 57 underrubrikerna i Topical Guide. När jag var klar med den spännande övningen frågade min fru vilken inverkan den hade haft på mig. Jag svarade: jag är en förändrad människa. Jag kände förnyad hängivenhet gentemot honom när jag på nytt i Mormons bok läste frälsarens uttalande om sitt uppdrag under jordelivet. Han förkunnade: jag kom till världen för att göra min faders vilja, därför att min fader sände mig. Och min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset. Som sista dagars heliga kallar vi det uppdraget Jesu Kristi försoning, som gjorde uppståndelsen möjlig för alla och gjorde evigt liv möjligt för dem som omvänder sig från sina synder och tar emot och håller nödvändiga förrättningar och förbund. Det är doktrinärt ofullständigt att tala om Herrens försoningsoffer med ofullständiga uttryck som försoningen eller försoningens möjliggörande kraft eller tillämpa försoningen eller bli stärkt av försoningen. Sådana uttryck kan leda tron vilse om man behandlar händelsen som om den hade ett liv i sig och egna förmågor oberoende av vår himmelska fader och hans son Jesus Kristus. Enligt faderns stora eviga plan var det frälsaren som led. Det var frälsaren som krossade dödens bojor. Det var frälsaren som betalade priset för våra synder och överträdelser och utplanar dem på villkor att vi omvänder oss. Det är frälsaren som befriar oss från fysisk och andlig död. Det finns inget formlöst väsen kallat försoningen som vi kan åkalla för att få tröst, helbrägdagörelse, förlåtelse eller kraft. Jesus Kristus är källan. Sådana heliga ord som försoning och uppståndelse beskriver vad frälsaren gjorde enligt faderns plan för att vi skulle kunna leva med hopp i det här livet och få evigt liv i den kommande världen. Frälsarens försoningsoffer, den viktigaste händelsen i mänsklighetens historia, förstås och uppskattas bäst när vi uttryckligen och tydligt kopplar den till honom. Vikten av frälsarens uppdrag betonades av profeten Joseph Smith som eftertryckligt förkunnade att de fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus. Att han dog, begravdes och uppstod på den tredje dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg till detta. Det var just det här uttalandet av profeten som manade 15 profeter, sier och uppenbarare att framlägga och underteckna sina vittnesbörd för att fira 2000-årsjubileet av Herrens födelse. Det historiska vittnesbördet har titeln Den levande Kristus. Många medlemmar har lärt sig dess sanningar utan till. Andra känner knappt till att det finns. När du strävar efter att lära dig mer om Jesus Kristus uppmanar jag dig att studera den levande Kristus. När vi lägger ner tid på att lära oss om frälsaren och hans försoningsoffer leds vi till att använda en annan viktig nyckel som ger tillgång till hans kraft. Vi väljer att tro på honom och att följa honom. Jesu Kristi sanna lärjungar är villiga att synas, göra sig hörda och vara annorlunda än människorna i världen. De är oförskräckta, hängivna och modiga. Jag hörde talas om sådana lärjungar under ett uppdrag nyligen i Mexiko, där jag träffade regeringstjänstemän och ledare för andra religiösa samfund. Var och en tackade mig för våra medlemmars heroiska och framgångsrika arbete med att skydda och bevara starka äktenskap och familjer i deras land. Att bli sådana mäktiga lärjungar är inte lätt och det sker inte automatiskt. Vi måste fokusera helt på frälsaren och hans evangelium. Det är mentalt ansträngande att sträva efter att vända sig till honom i varje tanke. Men när vi gör det flyr våra tvivel och vår fruktan. Nyligen hörde jag talas om en oförskräckt ung Laurel-flicka. Hon blev inbjuden att delta i en delstatstävling för sin gymnasieskola. Samma kväll som hon hade lovat delta i ett stavsmöte för hjälpföreningen. När hon insåg konflikten och förklarade för tävlingens ansvar att hon behövde lämna tävlingen tidigt för att delta i ett viktigt möte, fick hon veta att hon skulle bli diskvalificerad om hon gjorde det. Vad gjorde den här Laurel-flickan? Hon stod fast vid sitt åtagande att delta i hjälpföreningsmötet.
och blev, därför som de hade sagt, diskvalificerad från delstatstävlingen. När hon blev tillfrågad om sitt beslut sa hon bara: kyrkan är ju viktigare, eller hur? Tron på Jesus Kristus får oss att göra sånt som vi annars inte skulle göra. Tro som motiverar oss till handling ger oss större tillgång till hans kraft. Vi ökar också frälsarens kraft i våra liv när vi ingår heliga förbund och noga håller dessa förbund. Våra förbund binder oss till honom och ger oss gudomlig kraft. Som trofasta lärjungar omvänder vi oss och följer honom ner i dopets vatten. Vi vandrar längs förbundets stig för att ta emot andra viktiga förrättningar. Och lyckligtvis gör Guds plan att de här välsignelserna kan utsträckas till förfäder som har dött utan möjlighet att ta emot dem under jordelivet. Män och kvinnor som håller sina förbund söker efter sätt att hålla sig obefläckade av världen så att inget står i vägen för deras tillgång till frälsarens kraft. En trofast fru och mor skrev nyligen, citat: det här är svåra och farliga tider. Vi är så välsignade som har ökad kunskap om frälsningsplanen och inspirerad vägledning från kärleksfulla profeter, apostlar och ledare som hjälper oss att segla tryggt på detta stormiga hav. Vi brukade sätta på radion på morgnarna, men nu har vi slutat med det och istället lyssnar vi på ett generalkonferenstal på mobilerna varje morgon när vi gör oss i ordning för en ny dag. Slutcitat. Ett annat sätt att föra in frälsarens kraft i våra liv på är att sträcka sig upp mot honom i tro. Det här kräver ihärdiga, fokuserade ansträngningar. Minns du Bibelns berättelse om kvinnan som hade lidit i 12 år av ett försvagande hälsoproblem? Hon utövade stor tro på frälsaren när hon sa: om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. Den här trofasta, fokuserade kvinnan behövde sträcka sig så långt hon kunde för att få tillgång till hans kraft. När hon fysiskt sträckte sig ut var det symboliskt för att sträcka sig ut andligen. Många av oss har ur djupet av våra hjärtan ropat någon variation av kvinnans ord. Om jag kunde sträcka mig ut tillräckligt långt för att föra in frälsarens kraft i mitt liv så skulle jag veta hur jag ska hantera min plågsamma situation. Jag skulle veta vad jag bör göra och jag skulle ha kraft nog att göra det. När du sträcker dig upp mot Herrens kraft med samma intensitet som en drunknande när han eller hon kippar efter luft, får du kraft från Jesus Kristus. När frälsaren vet att du verkligen vill nå fram till honom, när han känner att ditt hjärtas största önskan är att föra in hans kraft i ditt liv, blir du ledd av den heliga anden till att veta exakt vad du bör göra. När du andligen sträcker dig längre än du någonsin gjort tidigare, flödar hans kraft till dig. Och då förstår du den djupa innebörden i orden vi sjunger i psalmen Den himmelska elden. Se, Herren sin hand har sträckt ut över jorden. Guds fullmakt att handla är återställd vorden. Och ljus över jord ifrån himlen går ut. Jesu Kristi evangelium är fyllt av hans kraft. Och den är tillgänglig för varje uppriktigt sökande dotter eller son till Gud. Jag vittnar om att när vi för in hans kraft i våra liv gläds både han och vi. Som ett av hans särskilda vittnen förkunnar jag att Gud lever. Jesus är Kristus. Hans kyrka har återställts till jorden. Guds profet på jorden idag är president Thomas S. Monson, som jag stödjer av hela mitt hjärta. Det vittnar jag om i kärlek och lämnar min välsignelse över er alla. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear Heavenly Father,
vår kära himmelske fader, Mot slutet av denna fantastiska möte på konferensen så vill vi uttrycka vår tacksamhet för din son Jesus Kristus, världens ljus, våra livs ljus. Vi tackar dig, Fader, för det inspirerade och inspirerande budskapen som vi har fått vid detta tillfälle. Och nu, Fader, ber vi om att du hjälper oss att använda dessa evangeliets principer som vi har blivit påminda om, som vi har känt vid detta tillfälle. Vi ber också, Fader, att du välsignar oss, alla dina barn som har svårigheter i våra liv, som står inför svåra sjukdomar eller död eller förföljelse. Fader, vi älskar dig och vi ber dig välsigna våra underbara älskade missionärer i hela världen så de kan fortsätta predika det återställda evangeliet. Och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th annual.
Detta var en utsändning under den 187:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talaren hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.